A friend of mine used to work for Henry Kissinger.
En av mina vänner arbetade för Henry Kissinger.
And I always remember a story he told me of his first day with Kissinger.
Jag kommer alltid ihåg en berättelse som han hade om sin första dag med Kissinger.
Kissinger sat down at the National Security Council on his first day and told them a story.
Kissinger satte sig ner i den här nationella säkerhetskommittén och berättade en historia där.
He said in World War II, when the German submarines were becoming a big threat.
I andra världskriget när de tyska ubåtarna blev ett stort hot.
The Defense Department advertised for any possible solutions to the U-boat menace.
Så efterlyste man alla möjliga
any solution to the threat.
Alla tänkbara lösningar för det här hotet som ubåtarna innebar.
And among others, a scientist came in with his suggestion.
Och bland andra så kom in en vetenskapsman med sitt förslag.
And this scientist suggested that the answer was this.
Och vetenskapsmannen han föreslog följande. Att det följande skulle vara lösningen.
All they needed to do was to boil the Atlantic.
Allt de behövde göra var att få Atlanten att koka.
And then all the U-boats would rise to the surface and explode.
Då skulle alla ubåtar gå upp till ytan och explodera.
And Kissinger said the Secretary of Defense listened for a while.
Och Kissinger sa att försvarsministern lyssnade en stund.
And he said, but how do you propose to boil the Atlantic?
Och då frågade han, hur har du tänkt dig att få oceanen att koka?
And the scientist said, I'm paid to have the ideas, you're paid to put them into practice.
Och då sa vetenskapsmannen att jag är betalad för att ha idéerna, för att kläcka idéerna och du är betalad för att genomföra dem.
And Kissinger said, if that's the best you can do, please say nothing in this session.
Och då sa Kissinger att det enda du kan göra så säg då ingenting under den här sessionen.
And I'm sure a lot of Christians have that sort of reaction when they talk about thinking Christianly.
Och jag tror att många kristna har den reaktionen när man talar om att tänka kristet.
It sounds unrealistic.
Det låter lite overkligt.
Theoretical.
Lite teoretiskt.
How do we get ordinary people to encourage them to really think Christianly where they are?
Hur kan vi få vanliga människor att uppmuntra dem att tänka där de står?
That's the question we're going to tackle in this session.
Och det är de frågorna vi ska angripa den här sessionen.
I suggest to you.
Jag föreslår.
And I make this suggestion having looked at the lives of people who to me are in touch.
Och jag gör den här jag föreslår det här utifrån att ha sett på människor som verkligen är mitt uppe i problemen.
That the best way to learn to think Christianly,
att det bästa sättet att lära sig tänka kristet,
is to build various simple things into your lifestyle.
Är att bygga in ett antal enkla saker i din livsstil.
And once you have them all in place, you discover that you're beginning to think Christianly.
Och när du väl har fått de här sakerna på sin plats så märker du att du börjar tänka kristet.
Some of them sound very simple.
En del låter ju väldigt enkelt.
And some of them have very little to do with thinking at all.
Och en del har ganska lite med själva tänkandet att göra.
But you see when they're all in place, things start moving.
Men när allt är på sin plats, då börjar det hända saker och ting.
The first thing we need is this.
Det första är detta.
Our basic convictions.
Våra grundläggande övertygelser.
That sounds so obvious it hardly needs saying.
Det verkar så klart att vi inte behöver ens nämna det.
And yet many people are leaving out what is the most obvious thing today.
Men många utelämnar det som borde vara mest grundläggande.
And without this any attempt to think Christianly will end up in shipwreck down the line.
Och utan detta så kommer alla försök att tänka kristet hamna som skeppsvrak med skeppsbrott.
For example, there are many people more concerned with spiritual renewal.
Det finns många som är angelägna om andlig förnyelse.
And they're impatient with this basic simple convictions.
Och man är rätt så otålig när man talar om de här grundläggande övertygelserna.
But it's a sad fact that no movement of renewal has lasted more than 3 generations.
Men det är ett sorgligt faktum att ingen förnyelserörelse har varat mer än cirka 3 generationer, i bästa fall.
And many of them haven't lasted that long.
Och många av dem har inte ens varat så länge.
And one of the reasons has been the lack of solid, simple convictions.
Och en av orsakerna har varit bristen på grundläggande starka övertygelser.
Or there are other Christians who are impatient for social action today.
Och det finns andra kristna som är otåliga för att gå ut och handla socialt, social handling.
Christians who became Christians in the 1960s.
Kristna som blev kristna på 60-talet.
And they don't have any background of simple convictions and they want to go on to do something.
Och de har ingen bakgrund utav enkla övertygelser, men de vill ändå gå vidare.
Or Christians who came out of very conservative backgrounds and they want to go much further.
Eller kristna som kommer från en konservativ kristen bakgrund och vill gå vidare mycket längre.
It may sound unnecessary, but I would stress this because of the impatience people have to go out without laying in convictions first.
Det kanske låter onödigt, men jag vill ändå nämna det här, för det finns många som är otåliga att gå ut innan de har lagt den här grunden.
I say that for two reasons.
Och det säger jag av två anledningar.
One is the principle of the angle.
En är den här principen som gäller ska man säga vinkel.
A few degrees off today and a few miles apart down the line.
Små några grader en deviation eller avvikelse idag, men om några år så är du miltals långt borta ifrån riktningen.
The test is not what you feel now.
Testen, provet är inte vad du känner nu,
but what you'll feel in 10 years.
Utan vad du kommer känna om 10 år.
After you've gone through what the English call the valley of the nappies.
Sedan du har gått igenom barnastadiet.
All the test is in the second generation.
Provet, det ligger i den andra generationen egentligen.
And the people who haven't got basic simple convictions now will be off course then.
Och människor som inte har grundläggande enkla övertygelser nu kommer ha förlorat kursen senare.
The other reason is that we haven't seen how difficult things are going to be.
Den andra orsaken är att vi har inte sett hur svårt det kommer att bli.
I'm not saying we're going to face persecution.
Jag säger inte att vi kommer nödvändigtvis möta förföljelse.
But in a sense we haven't seen anything yet of the problems we're going to face as we go towards the end of the century.
Men i en betydelse så har vi ännu inte sett allt det som vi kommer att möta när vi närmar oss det 20:e århundradets slut.
And I think we need to think of what the Lord said to Jeremiah.
Jag tror att vi behöver komma ihåg vad Herren sa till Jeremia.
If you've run against men and runners have worn you down.
Och om ni har gått emot människor och blivit nedsprungna så att säga.
How are you going to hope to run against the horses?
Hur ska ni då kunna stå emot hästar?
In other words, the first thing is our simple convictions.
Det första är alltså våra enkla övertygelser.
Do we know God?
Känner vi Gud?
Do we know what we believe?
Vet vi vad vi tror?
Do we know why we believe what we believe?
Vet vi varför vi tror det vi tror?
And do we have strong biblical reasons for it?
Och har vi starka bibliska övertygelser som grund för detta?
In a way that goes without saying.
På ett sätt så behöver detta inte sägas.
And yet often what goes without saying is unsaid and forgotten.
Men det som inte behöver sägas, det blir ofta osagt och glömt.
Let's move to the second thing.
Låt oss nu gå till den andra.
I think secondly we need a strong sense of Christian vocation.
För det andra behöver vi en stark övertygelse om kristen kallelse.
The problem with most Christians,
problemet med de flesta kristna,
is not that they should be where they aren't,
är att de är inte att de skulle vara där de inte är,
but that they should be doing more where they are.
Utan att de skulle göra mer just där de är för tillfället.
It's where they are that they need a powerful sense of vocation before God.
Det är var man är som man behöver en känsla av kallelse inför Gud.
By vocation I mean all that Luther meant by this.
Med kallelse menar jag allt det som Luther menar med kallelsen.
By election,
genom utväljande,
we mean that God knows us so decisively that he calls us to him.
Gud känner oss så avgjort att han kallar oss till sig.
By vocation,
med kallelse,
we know God so decisively,
att vi känner Gud så avgjort,
that we live all our lives in calling before him.
Att vi lever hela vårt liv i en kallelsemedvetande inför honom.
In other words, calling is the expression of our identity.
Kallelsen är ett uttryck för vår identitet.
The exercise of our gifts,
utövandet av våra gåvor,
seen as a summons before God in our whole life's work.
Sitt inför hela tiden inför Guds ansikte i hela vår livsuppgift.
Now the modern world has lost the Lutheran sense of calling.
Den moderna världen har förlorat denna lutherska kallelsesyn.
You can see that we're caught between the medieval and the modern.
Vi är fast mellan den medeltida mentaliteten och den moderna.
In the medieval world, the priests had a vocation, but everyone else had a secular job.
I medeltiden så hade prästerna en kallelse, men alla andra en sekulär uppgift, ett sekulär arbete.
And the genius of the Reformation was that Martin Luther says that there was the calling of all believers.
Men det geniala med reformationen var att Martin Luther sa att kallelsen gäller alla kristna.
So the shoemaker who made his shoes Christianly was as much as a calling as the preacher.
Så att en skomakare som gjorde sina skor på ett kristet sätt var lika mycket kallad så som en präst och predikant.
And this calling of all believers was part of the dynamic of the Reformation.
Och denna den troendes kallelse var en del utav reformationens dynamik.
But now we've swung to the other extreme of the modernized world.
Men nu har vi svängt över till den andra extrema sidan i den moderna världen.
Where work is everything, calling is nothing.
Där arbetet är allting, kallelsen ingenting.
So today we use the word vocation.
Idag så använder vi ordet kallelse.
But it's just a kind of nice gloss, and what we really mean is a good job or work or profession.
Men det är bara en vacker yta. Och vad vi menar är att det är ett bra yrke, en någonting som ger oss mening.
And the old Christian sense of calling is for most people lost.
Och den gamla kristna betydelsen av kallelse har förlorats.
Or we keep it for certain people who have less pay or who do it for charity.
Eller så talar vi om kallelse när det gäller sådana som gör lite mer ideellt arbete, de som har inte så stor lön och så vidare.
But in the central parts of society we have good jobs, not callings.
Men i de centrala delarna av samhället så talar vi om bra yrken, bra uppgifter.
If we recover a sense of calling,
om vi ska återställa den här känslan av kallelse,
I think it's going to have a tremendous value for us on many levels.
Så kommer det ha en oerhört stor betydelse för oss på många nivåer.
The first value is that it focuses the will of God for each of us.
Det första värdet med det är att det fokuserar Guds vilja för vars och ens utav våra liv.
Many Christians have a too general picture of the will of God.
Många kristna har en alltför generell bild utav Guds vilja.
It's God's will that we should all be holy.
Det är Guds vilja att vi alla ska bli heliga.
It's God's will that none of us should lie or steal or commit adultery.
Det är Guds vilja att ingen av oss ska ljuga, stjäla eller begå äktenskapsbrott.
But as well as the general will of God, we need our individual callings.
Men såväl som en kunskap om den Guds generella vilja behöver vi en kunskap om Guds individuella kallelse till oss.
So that each of us can speak of our time, our gifts, our calling before the Lord.
Så att var och en av oss kan tala om min kallelse, min gåva, min uppgift inför Herren.
Or again, many people have confused need with calling.
Många har blandat ihop behov med kallelse.
It's important to respond to need.
Det är mycket viktigt att ge gensvar till behov.
But the need is not the call.
Men behovet är inte kallelsen.
If we make the need the call, we can either be confused or overwhelmed.
Om vi gör behovet till vår kallelse så blir vi antingen förvirrade eller överväldigade.
But if we have our calling, we can respond to the need without being overwhelmed.
Men om vi har vår speciella kallelse så kan vi ge ett gensvar till behoven utan att bli överväldigade.
Or again, many Christians just follow a general social expectations.
Många människor följer och låter inrätta sig efter allmänna sociala förväntningar.
So in one generation it's the big thing to go to the mission field.
Så i en generation så är det den stora grejen att åka ut på missionsfältet.
And in the next generation we're all going into the inner city.
Och i nästa generation så ska vi in i innerstan och göra ett jobb där.
And the social pressures in the church are such that people just follow the crowd.
Och det sociala trycket i kyrkan är sådant att man bara följer mängden.
And many people who are casualties on the mission field or in the inner city.
Och många är de som har lidit skeppsbrott eller som har skadats på grund av detta grupptryck.
Are people who just followed the general crowd rather than had an individual calling.
Och de som har gjort det är sådana som har följt mängden istället för att ha en individuell kallelse till detta.
The second value of calling is that it gives us a sense of wholeness and continuity in our lives.
Ett andra värde i kallelsemedvetandet är just detta, det ger oss en känsla av helhet, calling and wholeness and
continuity.
Och kontinuitet.
As I said last night, modern life is so dislocated and strung out.
Som jag sa igår kväll så är det moderna livet så fragmenterat.
We live in different towns, we have different houses, we have hundreds of different friends.
Vi lever i olika städer, vi har olika boendemiljöer, vi har hundratals olika vänner.
We pass through all sorts of different jobs.
Vi passerar genom olika slags jobb.
And many people end up fragmented or confused.
Och många blir fragmenterade, förvirrade.
But calling gives you a sense of wholeness wherever you go, whatever you do.
Kallelse ger dig en känsla av helhet var du än du går och vad än du gör.
To the man who knows his calling.
Den som vet sin kallelse.
It doesn't matter where he goes.
Betyder inte var han går.
Whether the job is well paid or poorly paid.
Vare sig det är ett välbetalt eller ett dåligt betalt jobb.
Whether the job is quote Christian or quote secular.
Vare sig det är kristet eller ett så kallat sekulärt jobb.
His calling is like a fire which burns wherever he does things.
Hans kallelse är som en eld som brinner vad han än gör.
A third value of calling is this.
Ett tredje värde i det här kallelsemedvetandet är detta.
It gives us a sense of single-mindedness.
Det ger oss en känsla av att vara enkelriktade så att säga.
There are so many things demanding our attention today.
Det finns så många saker som vill ta vår uppmärksamhet idag.
That we all face the problem of the so-called tyranny of the urgent.
Att vi alla möter det här med att pressas utav allt det omedelbara som möter oss.
But the man who has calling knows what to choose between the best and the good.
Men den som har en kallelse vet hur han ska välja mellan det bästa och det som är bra.
Proverbs puts it like this.
Ordspråksboken säger så här.
Folly may amuse the empty-headed.
Dårskap förnöjer den som är empty-headed, den som har tomt huvud.
But the man of understanding makes straight for his goal.
Men den vise går rakt mot målet.
You can see this in the scriptures.
Det ser man i skriften.
It says in the book of Acts.
I apostlärningarna.
As for David, when he had served the purpose of God in his generation, he fell asleep.
När det gäller David, när han hade tjänat Guds syfte i sin generation, så avled han.
And you can see it in the life of Jesus in terms of the work he came to do.
Och det ser vi också i Jesu liv, i den uppgift han kom för att fullfölja.
The amazing thing about Jesus was in a way not what he did.
Det förvånande med Jesus var inte vad han gjorde.
But what he didn't do.
Utan vad han inte gjorde.
He never wrote a book, he never founded a seminary, he never started a revolution.
Han skrev aldrig en bok, han grundade aldrig något seminarium, han startade ingen revolution.
He didn't do many of the things that we would have thought were essential.
Han gjorde inte många av de saker som vi tycker skulle vara grundläggande, viktiga.
But he did just what he was called to do and that was it.
Och han gjorde precis det han var kallad att göra och så var det slut med det.
One of the older brothers in Christ that I most respect is John Stott.
En av de äldre bröder i Kristus som jag respekterar mest är John Stott.
And having seen his life closely, one of the most amazing things is his disciplined sense of calling.
Och har skärskådat hans liv så en av de mest utmanande saker i hans liv är just detta, hans känsla utav kallelse.
And in a way the secret of his ministry is the things he's been able to say no to because he knows the things he says yes to.
Och en av hemligheterna till hans liv är just detta att han kan säga nej till saker och ting som inte är överensstämmelse med hans kallelse.
One Christian has put it like this.
En kristen har sagt så här.
The greatest single sin that a young Christian makes.
Den största enskilda synden som en ung kristen gör.
Is in choosing his career apart from calling.
Är att välja sin karriär skilt från sin kallelse.
Why? Because the major part of his time and energy go there.
Varför? Därför att huvudparten av hans tid och energi kommer att läggas ner på karriären.
And therefore not given in service to God.
Och inte givet till tjänst åt Gud.
Okay, so our basic convictions first and second are calling.
Alltså, för det första, grundläggande övertygelse, sen en kallelse.
Thirdly, and now we're coming closer to thinking Christianly.
Och för det tredje, och nu kommer vi nära det som handlar om att tänka kristet.
Thirdly, we need to build in a Christian worldview.
Vi behöver bygga in i vårt liv en kristen världsbild.
I hope you understand what I mean now by a worldview.
Jag hoppas ni förstår vad jag menar när jag säger världsbild.
A worldview is not a grasp of international affairs.
En världsbild är inte att man uppfattar den internationella situationen idag, politiska situationen.
It's a framework of thought through which we see all that we experience.
Det är den tankens tänkandes referensram genom vilket vi ser allt det vi ser.
A framework or a worldview is like a pair of spectacles.
En referensram, en världsbild, är alltså likt ett par glasögon.
When they're good, you don't see them, you see through them.
När de är bra så ser du inte dem utan du ser genom dem.
Or it's like a hammer or a tool.
Eller som en hammare eller ett verktyg.
When it's working well, you're conscious of the hammer, you're conscious of what you're doing with it.
När det fungerar bra, när det är ett bra verktyg, så är du inte medveten om själva verktyget utan om vad du gör med det.
Now the problem with many Christians is this.
Problemet med många kristna är det.
Not that they're behind.
Inte att de ligger bakom.
But they have no framework within which to understand what they're experiencing.
Utan de har ingen referensram genom vilket de kan förstå det de upplever.
And a framework is what allows us to make sense of all that we're experiencing in life.
Och en referensram är någonting som gör mening åt allt det vi upplever i vårt vardagliga liv.
Very simple illustration.
En enkel illustration.
Say we had a juggler here.
Då säger att vi hade en sån här jonglör här.
And one of you to stand up and throw 30 oranges really fast at both of us.
Och en av er skulle kasta 30 apelsiner snabbt mot bägge utav oss.
I'm enjoying the Swedish so much, I'm laughing. I've heard words like juggler in Ingmar Bergman's film, so they're sort of coming back. Sorry, this is quite irrelevant. Probably what would happen would be this.
Troligtvis vad som kommer hända blir följande.
I would probably catch one or two of the oranges, but probably drop a whole number of them.
Jag skulle, när ni kastar de här apelsinerna mot mig, fånga upp en eller två, men tappa resten.
But the juggler would be throwing them back so fast that you'd be dropping them too on the floor.
Men fånglören skulle slänga tillbaka dem så snabbt så att du skulle tappa dem istället.
The man with a powerful worldview is the sort of person who can handle experience and understand it.
En människa med en världsbild är den som kan ta itu med sina erfarenheter och handha dem.
Now as I said in the discussion, our worldview is not shown in our creed.
Vår världsbild lyser inte igenom i vår troslära.
But in the way we practice ordinary life.
Utan på det sätt som vi handlar i vårt vardagliga liv.
So we need to challenge each other. Do we have Christian assumptions in practice?
Och vi måste utmana varandra. Har vi kristna förutsättningar i vårt praktiska liv?
Does the way we treat each other show a Christian view of man?
Visar det sätt på vilket behandlar varandra en kristen människosyn till exempel?
Does the way we encounter the world show a Christian view of justice?
Visar det sätt på vilket vi möter världen en kristen syn på rättfärdighet?
In other words, all these great theological truths.
Med andra ord, alla dessa teologiska sanningar.
Need to be built into the framework through which we understand life in practice.
Måste byggas in i den referensram genom vilken vi förstår vårt liv på praktiskt sätt.
Now this will have many values.
Detta kommer ha många värden.
For instance, it's a tremendous help in evangelism.
Det är en oerhörd hjälp i evangelisation.
If we know our worldview, we can understand other people's worldviews much better.
Om vi känner till vår världsbild så kan vi förstå mycket bättre andras.
And really share the gospel to where they are in their language.
Och verkligen dela med oss utav evangeliet till en ståndpunkt där de står på deras villkor.
Or a second value is in terms of its prophetic benefits of understanding.
Det andra värdet utav det här med en världsbild är den profetiska uppgift vi kan få genom det.
Let me give you an example from the 1960s, which was the first generation that I became aware of as a Christian.
Låt oss ta ett exempel från 60-talet som var den första generationen som jag blev medveten om de här sakerna.
All the movements in the 1960s were started by one generation.
Alla de olika rörelserna på 60-talet startades utav en generation.
The generation that were in their 20s then but are now around 38, 39, 40.
Den generation som var runt 20 år då, men är nu någonting mellan 39 och 40 år.
You can think of the Beatles, Tom Hayden, Muhammad Ali, all Bob Dylan.
Man kan tänka på Beatles, Tom Hayden, Muhammad Ali, Bob Dylan.
They were all around that creative age.
De var alla i den där skapande åldern.
And the ideas spread one of two ways.
Och idéerna spred sig på ett utav två sätt.
First, they spread geographically.
För det första spred de sig geografiskt.
So they started, say, in California.
De startade till exempel i Kalifornien.
And they took so many months to reach Mississippi or Manchester or Malmö.
Och det tog en viss tid innan de nådde Mississippi, Manchester eller Malmö.
And secondly, they spread temporally.
Och sedan spred de sig också tidsmässigt.
So they went back down the age range.
De gick liksom ner i åldrarna.
So they began with that age group and they ended up with the teeny boppers.
De började alltså i 20-årsåldern men slutade snart i de små tonåringarna.
Now any Christian understanding that within a worldview should have been prepared for the new trends.
Varje kristen som har varit medveten om sin världsbild skulle vara förberedd på de här trenderna som skedde.
The Christian who is a Sunday school teacher in San Francisco had a hard time.
De kristna som var söndagsskollärare i San Francisco hade en mycket svår tid.
Because things were happening all around him all the time.
För att saker och ting hände hela tiden runt omkring.
But the Christian who is a Sunday school teacher in Mississippi or Manchester or Malmö had no excuse.
Men söndagsskollärarna som var i Mississippi, Manchester eller Malmö hade ingen ursäkt egentligen.
All those months of cultural lag, he should have been ahead of the game.
För att under den tiden som här hände så skulle han kunna hålla sig ajour med vad som med tiden och ligga före och möta de här tendenserna.
But often the Sunday school teacher in Mississippi, Malmö, Manchester was as surprised as the Christian in San Francisco.
Men ofta var det fallet att söndagsskolläraren i Mississippi, Manchester eller Malmö var lika överraskade som söndagsskolläraren i San Francisco.
Do you remember that verse in 1 Chronicles 12?
Kom ihåg versen i första krönikebokens 12?
It said David's men were skilled in reading the signs of the times.
Det står att Davids män var skickliga att läsa tidens tecken.
And the Christian who has a worldview like that will learn to understand and interpret the times.
En kristen som har en världsbild, medveten världsbild, kan lära sig att förstå tidens tecken, vad som sker i tiden.
Jesus expected this.
Jesus förväntade sig detta.
Jesus accused the scribes.
Jesus anklagade de skriftlärda.
He said, "You can tell the weather. Why can't you interpret this fateful hour?"
Jesus sa, "Ni kan avläsa tecknen i himlen, vädret, men varför kan ni inte avläsa tidens tecken?"
So a Christian with a worldview should have some understanding of how the 60s is different from the 70s and the 80s is different from the 70s.
Så en kristen med en världsbild bör ha en viss förståelse av skillnaden mellan 60-talets tendenser, 70-talets och 80-talets och så vidare, vad som rör sig i tiden.
There's a third value of a Christian worldview.
Det tredje värde med en kristen världsbild.
It becomes part of our growing education as Christian believers.
Det blir en del utav vår växande utbildning som kristna, vår pågående utbildning som kristna.
C.S. Lewis puts it like this.
C.S. Lewis sa så här.
The reason it needs no education to be a Christian.
En av orsakerna att det inte behövs någon utbildning för att bli en kristen.
Is that Christianity is an education in itself.
Är att kristendomen är en utbildning i sig själv.
In other words, the man with God's word and God's spirit and God's people around him.
En man med Guds ord, Guds ande och Guds folk runt omkring sig.
Can be so open to life and truth that all of life becomes education.
Kan vara så öppen för livet och sanningen att hela livet blir en undervisning.
But this isn't at all the modern experience.
Men inte alls den moderna erfarenheten.
Van Gogh, the Dutch painter, made the famous remark.
Van Gogh, den holländska målaren, gjorde det här berömda uttalandet.
I would rather die a natural death than prepare myself for it at university.
Jag vill hellre dö en naturlig död än förbereda mig för det på universitetet.
And you can see today that many people have what you might call the camel's hump view of education.
Många människor har idag den här kamelpuckelsynen på utbildningen.
They stoke up all this knowledge at university.
De lagrar upp all den här kunskapen på universitetet.
And then they cross the arid deserts of life.
Sedan går de genom livets torra öknar.
With occasional oases like a seminar here and there.
Med en liten oas utav ett seminarium här och där.
But that isn't a Christian way of education
men,
at all.
Men det är inte ett kristet sätt att se på undervisning och utbildning.
Anyway, here's this third thing, the Christian worldview.
Det här, den tredje saken med den kristna världsbilden.
Let's move on to the fourth thing.
Låt oss nu gå till den fjärde värdet med den.
The fourth thing we need is channels for keeping abreast.
Det fjärde som vi behöver bygga in i vårt liv är alltså kanaler för att hålla oss i tiden, för att hålla oss framme med vad som händer.
In other words, practical ways of keeping in touch with what's going on.
Praktiska sätt att hålla oss med tendenserna i vår tid.
There's two dangers to avoid here.
Det finns två faror att undvika här.
The first is this.
Det första är detta.
Some people are so out of touch they know nothing.
Somliga har en så dålig kontakt med sin tid att de inte vet någonting.
Other Christians are so much in touch they're overwhelmed.
Andra är så, har en sån djup kontakt att de är överväldigade.
Don't mistake the lordship of Christ for the Renaissance ideal.
Blanda inte ihop Jesu herreskap, Jesu, att Jesus ska vara herre, med renässansidealet.
The Renaissance ideal was that knowledge covered everything.
Renässansidealet var att kunskapen skulle övertäcka allting.
And in the modern world that's quite impossible.
Och i den moderna världen är det omöjligt.
The lordship of Christ doesn't mean that we know about everything.
Att Jesus är herre betyder inte att vi vet allting om allting.
It means that Christ is Lord of everything we know about.
Utan det betyder att Jesus är herre över allt det som vi vet.
There's another danger.
Finns det en annan fara?
That is, at some stages of our lives it's too easy to keep in touch.
Det är att i vissa stadier av vårt liv så är det väldigt lätt att hålla sig ajour med tiden.
And at other stages it's too hard to keep in touch.
Och i andra stadier av vårt liv är det alldeles för svårt.
And so either way we don't build in a lifestyle of keeping in touch.
Och på det sättet så bygger vi inte alltså in en livsstil där vi hela tiden håller oss ajour med vår tid.
For instance, those of you who are students have no excuse, it's too easy.
De utav er som är studenter har ingen ursäkt, för det är väldigt lätt att hålla sig ajour.
Everything around you challenges you to think, question, discuss, get involved, etc.
Allting runt omkring dig utmanar att tänka, diskutera och bli inbegripen och involverad.
Or I've met some of you who are journalists or whatever.
Jag har mött en del utav er som är journalister eller vad det nu är.
There are certain times or certain jobs where it's very easy to keep in touch.
Det finns speciella tider och speciella typer av jobb där det är väldigt lätt att hålla sig ajour.
But wait till you've left university.
Men vänta tills du har lämnat universitetet.
When you've got so many commitments and children to look after and mortgages to pay and
när du har så mycket som du har som du är inbegripen i kommittéer och räntor som du ska betala och så mycket och mycket mycket annat.
Suddenly it's very difficult to keep in touch and many people haven't kept in touch.
Och plötsligt är det så svårt att vara ajour med vår tid och många orkar inte med det.
So how practically do we keep in touch?
Hur ska vi då klara av det här praktiskt?
I think the secret is to balance two obvious things.
Jag tror att hemligheten är att balansera två helt klara och tydliga saker.
The first is to have our feet firmly planted in the ground.
För det första är att stå med våra fötter på bägge fötter på jorden.
And the second is to be aware of cultural antennae.
Och det andra är att vara medvetna om kulturella antenner som fångar in vad som händer.
And it's a balance of both that we need.
Och vi behöver en balans mellan dessa bägge.
Some people are so rooted in reality they're never aware of what's coming.
En del är så rotade i nuet och i verkligheten i nuet att de inte vet vad som är på gång och som kommer att hända.
Others are so aware of all the new trends.
En del är så medvetna om alla de nya trenderna som är på gång.
But they're not rooted in ordinary reality.
Att de inte är rotade i den vanliga verkligheten.
That often they follow the most stupid trends which are really insignificant.
Och ibland så följer de då de mest tokiga tendenser i tiden som är ganska obetydliga egentligen.
Let me take the first for granted and we'll concentrate on the second.
Låt oss nu ta det första för givet att vi rotar i vår egen verklighet och sen titta på det andra.
Because the obvious problem comes, there's so much to keep in touch with as cultural antennae.
Därför att det är ju tydligt det, att det är så mycket som vi måste hålla kontakt med, hålla oss ajour med, att det är en svårighet.
If you wanted to read all the philosophers and all the poets and see all the films and all the plays, you'd be overwhelmed.
Om du skulle läsa alla filosofer, alla poeter, se alla filmer och så vidare, så skulle du bli alldeles överväldigad.
You'd be penniless too, the price of modern films.
Och du skulle förlora pengarna också. Du skulle bli ruinerad dessutom.
I think the secret is through magazines.
Jag tror att en av hemligheterna är genom tidskrifter.
Not through magazine articles, but through magazine reviews.
Inte genom med tidskriftsartiklar, utan tidskriftsöversikter.
Because through the reviews you can judge.
Recensioner, ja.
Through the reviews you can judge which plays, which films, which books are worth seeing or reading or going to.
Genom olika typer av recensioner så kan du bli medveten om vilka filmer, vilka böcker och så vidare, vilka företeelser som är värda att undersöka.
In other words, the magazine review is like a shoehorn into the other stuff.
Tidskriftsrecensioner är liksom ett nyckelhål vilket du kan se in i många saker.
So the people who are most in touch are those who have a careful diet of magazine reading.
Så de som verkligen håller sig ajour är sådana som har en balanserad, genomtänkt konsumtion utav tidskrifter.
Now it needs to be balanced very carefully.
Det måste balanseras mycket, mycket genomtänkt.
A balance of Christian magazines and secular magazines.
En balans utav kristna tidskrifter och sekulära sådana.
A balance of very general magazines and very particular magazines with more depth.
En balans utav generella tidskrifter och sådana som behandlar speciella ämnen.
Now I know there are times and places where people can't afford magazines.
Jag vet att det finns tider och stunder där man inte har råd att skaffa sig såna här.
But say four students could buy four and pass them around between a group.
Men fyra studenter skulle kunna köpa en var och sen så ha ett utbyte mellan sig.
But I suggest that by the time you've left university you should have chosen a careful diet of magazines.
Men jag skulle vilja föreslå att när du nu sedan lämnar universitetet så ska du ha valt ut en balanserad diet så att säga utav tidskrifter.
No more than you need and no more than you can read.
Inte mer än vad du behöver, inte mer än vad du kan läsa.
And selected according to your country, your profession, your interest, your calling.
Och var utvald i enlighet med ditt land, ditt intresse och din kallelse.
Now of course it's not how many you have, it's how you read it that counts.
Det är inte hur många du har utan hur du läser det som räknas.
The danger of what I'm saying is it leads to a kind of coffee table snobbery.
Det fara med det jag säger kan leda till att det blir en slags smörgåsbordsmentalitet.
Excellent translation. I've said this before and gone to people's houses and seen magnificent displays on the table.
Jag har sett såna här fantastiska utställningar av smörgåsbord.
He's got the measure of me, I'm afraid, this man. First of all, though, we've got to read them, and secondly, we've got to read them critically.
För det första måste vi läsa dem och läsa dem kritiskt.
In other words, we need to know their stance, their presuppositions.
Vi behöver lära känna deras utgångspunkter, deras förutsättningar.
Otherwise, we're merely putting on their spectacles instead of ours.
Annars så tar vi på oss deras glasögon istället för våra egna.
That's why it's often valuable to choose magazines you dislike, because you can see the difference and they force you to think.
Därför är det bra att välja tidskrifter som du tycker illa om, för det tvingar dig att tänka.
Or at least to be aware of the political and economic and theological assumptions of the editors.
Åtminstone att vara medveten om de politiska, teologiska och andra förutsättningarna för de som skriver tidningen.
For example, I can think of conservative theological magazines in English.
Jag kan till exempel tänka mig konservativa teologiska tidskrifter på engelska.
Which are politically rather right-wing because of their financial backers.
Som är politiskt väldigt högervridna på grund av de som backar upp dem ekonomiskt.
And unless one's aware of this, one puts on their spectacles without seeing it.
Och om man inte är medveten om detta, tar man på sig deras glasögon utan att vara medveten om det.
Now I'd warn you, if you do this, you'll probably pass through various simple stages.
Jag varnar dig att om du gör detta så kommer du att gå igenom olika enkla stadier.
In other words, you get your magazines, you read them carefully.
Du får dina tidskrifter, du läser dem noggrant.
You go out to see the film, to read the book, to listen to the poet, etc.
Du går ut för att se filmen, läsa boken, lyssna till poeten, etc.
And probably you'll experience something like this.
Troligtvis kommer du uppleva ungefär följande.
Stage 1, you feel hopelessly behind.
Första stadiet, du känner dig helt och hållet bakom.
Don't worry, most of us started there.
Det var inte oroligt. De flesta av oss har börjat där.
I am the typical product of a very conservative Christian background.
Jag är en typisk produkt av en mycket konservativ kristen bakgrund.
So much so that I was never given the freedom to think as a Christian when I became a Christian.
Så mycket att jag inte fick friheten att tänka som kristen när jag blev kristen.
I even did a theological degree.
Jag till och med fick en teologisk examen.
But I still read the London Times like any other Englishman read the London Times.
Men jag läste fortfarande London Times som alla andra engelsmän.
And when I first met Francis Schaeffer, I felt overwhelmed.
Och när jag först mötte Francis Schaeffer så blev jag överväldigad.
I always tell this story.
Jag berättar alltid den här historien.
If any of you have listened to Francis Schaeffer, his pronunciation of English is strange, let alone foreign languages.
Om någon av er har lyssnat till Francis Schaeffer så är hans uttal på engelska väldigt lustigt ibland, inte minst också främmande språk.
The first lecture I heard was on a man called McLuhan.
Det första föreläsningen jag hörde var om en man som heter McLuhan.
And I'd never heard of that.
Jag hade aldrig hört talas om honom.
I'd lived in Scotland and I knew most of the Macs in the telephone directory.
Jag hade levt i Skottland och kände till de där flesta Mac som från telefonkatalogen.
But so in my notes I just left a blank.
Så i mina anteckningar så lämnade jag ett tomt utrymme.
And then I put MC capital G L double O H A N question mark.
Och jag skrev MC och G O H A N frågetecken.
Now, of course, you probably all know who he was talking about. I do now. I have lectured on him myself.
Ni vet kanske vem det var han hade en föreläsning om. Jag har själv haft föreläsning om honom, McLuhan.
Marshall McLuhan, the Canadian communications expert. But I didn't know that. I was overwhelmed with all this stuff.
Marshall McLuhan, den kanadensiska kommunikationsexperten. Jag visste det inte då, men nu vet jag.
My wife often jokes that when she went to Labrie.
Min fru skrattar ofta över att när hon åkte till Labri.
She didn't know whether presuppositions were something you ate or something you wore.
Så visste hon inte om förutsättningar, presuppositions, det ordet alltså, var någonting man åt eller någonting som man hade på sig.
And I just stress that because several of you have said this is very strange to me and I feel so far behind.
Och jag bara betonar detta för att en del av er tycker kanske att de här sakerna vi har nämnt nu verkar så främmande och du verkar så väldigt bakom.
Don't worry, most of us started there.
Var inte orolig, de flesta av oss började där.
The second stage is just as bad.
Det andra stadiet är lika svårt.
The second stage is the stage of over anxiety.
Det andra stadiet är ett stadium av ängslan, en överdriven ängslan.
Where you desperately try and catch up with everything.
Där du desperat försöker att hinna ikapp i ditt medvetande.
Where you read too much, you see too much and you overanalyze it all.
Där du läser, ser för mycket och läser för mycket och överanalyserar allt du håller på med.
I remember giving some lectures on Ingmar Bergman.
Jag kommer ihåg när jag hade några föreläsningar om Ingmar Bergman.
And at the end of them going to see a film with some students from Labrie.
Och i slutet så gick vi och såg en film med några studenter från Labrie.
And one enthusiastic Christian asked me at the end of this film.
Och en entusiastisk kristen frågade mig i slutet av den här filmen.
What do you think Bergman meant by this vulture that flew across the screen?
Vad tror du Bergman menade med den här gamen som flög över på scenen där?
Well, Bergman would just laugh. The bird just flew across. That's it.
På filmduken där. Men jag skrattade bara för den bara flög över där. Det hörde bara till bakgrunden.
Don't worry, that's the second stage.
Det är det andra stadiet. Det var alltså ingen symbolik i det hela.
But thank God there's a third stage.
Men visst Gud, det finns ett tredje stadium.
The more you read to understand.
Ju mer du läser för att förstå.
The more you read and understand.
Ju mer läser du och förstår.
It's a bit like coming to know a city.
Det är som att lära känna en stad.
At first you know the big streets, the main buildings.
Först lär du känna de stora gatorna och huvudbyggnaderna.
And after a while you know the back streets and the small cafes and so on.
Efter en tid så lär du känna de små gränderna, kaféerna och så vidare.
Now I'm not saying we know everything about modern thinking, but things begin to fit into place.
Jag säger inte att vi känner till allt om modern tänkande, men saker och ting börjar falla på plats.
And more you're able to interpret where things fit in.
Och mer och mer börjar du förstå och kunna tolka vad saker och ting passar in.
And I assure you that stage comes.
Och jag kan försäkra dig att du kommer att nå det stadiet.
For example, after a while you read the review.
Efter en tid så läser du den här översikten eller recensionen.
And you can discriminate between the various things they're talking about.
Och du kan urskilja saker och ting som de talar om.
For example, some books are worth reading because of what they say.
Till exempel, en del böcker är värda att läsa på grund av vad de säger.
So get it and read it.
Så skaffa dig och läs den.
But some books are worth reading because of what they show.
Men andra böcker är värda att läsa på grund av det de visar.
Not their content, but their appeal.
Inte deras innehåll utan den utmaning de ger.
Some books are worth reading just to say you've read them, to say they're not worth reading.
En del böcker är värda att läsa bara för att kunna säga att de inte var värda att läsa.
And many books are not worth reading at all.
Och många böcker är inte värda att läsa alls.
For example, of the second category.
Om jag ska nämna ett exempel på den andra kategorin.
I don't know if it came to Sweden, but it was a bestseller in English.
Jag vet inte om den nådde Sverige, men det var en bestseller på engelska.
Jonathan Livingston Seagull.
Jonathan Livingston Seagull.
That was a very important book.
Det var en väldigt viktig bok.
Although Bookweek gave it this very accurate review.
Men den här tidskriften Bookweek gav den här mycket riktiga recensionen.
Bookweek described it as icky poo.
Bookweek beskrev den här som usch och fy.
But it was very important to read. Why?
Men det var väldigt viktigt att läsa. Varför?
Not for what it said, but what it showed.
Inte för vad den verkligen sa, utan vad den utvisade egentligen.
In 1972, the 60s finished and the counterculture ended.
1972 så slutade egentligen 60-talets inflytande och den decenniet upphörde.
And Jonathan Livingston Seagull captured the beginning of the rise of the mood of the 70s.
Och Jonathan Livingston Seagull fångade upp den tendens, den känsla som skulle styra 70-talet.
But that's just an example of the way one can keep in touch and eventually begin to understand.
Det är bara ett exempel på hur man kan hålla sig ajour och förstå sin samtid.
So there's four things. Let's go to the fifth.
Nu har vi talat om fyra. Låt oss gå till den femte saken du behöver bygga in i ditt liv.
Fifthly, we need core groups for discussion and action.
För det femte så behöver vi liksom kärngrupper för diskussion och handling.
I'm aware here of two things.
Jag är medveten här om två saker.
On the one hand, we can't do it alone.
För det första kan vi inte göra de här sakerna ensamma.
On the other hand, very few conservative churches will help us to do it either.
Å andra sidan så kommer det vara mycket få konservativa evangeliska kyrkor som kommer hjälpa oss i den här kampen.
So how do we keep alive the vision without splitting off from the church?
Hur håller vi visionen levande utan att isolera oss från kyrkan, från församlingen?
I think the answer is core groups of support and stimulation.
Jag tror att svaret är kärngrupper där vi får stöd och stimulans.
Bring their ideas back into the body.
Utan grupper inom församlingens ram som hela tiden gör en feedback till församlingen om dess liv.
We're all accustomed to Bible study groups and fellowship groups.
De flesta av oss vana vid bibelstudiegrupper och gemenskapsgrupper.
I'm not suggesting we replace those and start anything separate or different.
Jag föreslår inte att vi ska liksom ersätta dessa och börja någonting annat, annorlunda.
But rather that as a small part of the discussion within the prayer group and the fellowship group.
Utan att hellre att som en del utav bön och gemenskapsgruppen.
We also encourage the freedom to discuss the issues that we face out in the world.
Vi också uppmuntrar friheten att diskutera de saker och ting som händer runt om oss i vår värld.
All the most powerful Christian movements have had small cell groups at their heart.
Alla de starka växande kristna rörelserna har haft som sin grund levande cellgrupper.
William Wilberforce was the man who fought against slavery, maybe the greatest achievement of an individual against justice, injustice in the world.
William Wilberforce var den som bekämpade slaveriet, kanske en av de största insatserna som har gjorts av en individ rent politiskt.
One of his basic principles was this.
En av hans grundläggande principer var denna.
Always seek a neighbor before you seek a house. Christian neighbor.
Sök alltid först en kristen granne innan du söker ett hus.
In other words, you don't just go somewhere and look around to see where the Christians are.
Du går inte bara någonstans och sen ser dig omkring var de kristna finns.
But you choose even where you live in relation to other Christians to support and stimulate you.
Utan du söker också i ditt boende det här stödet ifrån andra kristna, från kristna grannar, att du väljer ditt boende i gemenskap med andra.
I was very impressed last night at your apartment, Dagadangered, and the whole number of Christians there in the apartment block.
Jag var imponerad utav de som bor där i Angered och som kristna som har slagit sig ner i närheten utav varandra där.
In other words, 4, 5, 6, half a dozen Christians.
4, 5, 6, half a dozen kristna.
Committed to each other, loving each other.
Överlåtna åt varandra, älskande varandra.
Praying together, worshiping together, studying the word together.
Ber tillsammans, tillbeder tillsammans, studera ordet tillsammans.
But also raising the issues of modern life in that context.
Men tar också upp det moderna livets problem och svårigheter.
For example, one of our friends is a top surgeon in Oxford.
Till exempel en av mina vänner är en ledande kirurg i Oxford.
Hardly a week goes by before some terrific problem comes in terms of, say, abortion or hospital administration.
Det går inte en vecka utan det kommer svåra problem i termer av abort och så vidare.
And we need to wrestle in prayer and studying the scriptures to give him the answers to go back with.
Och vi behöver brottas med de här problemen, bedja och ge honom svar på de här problemen som han har, så han går tillbaka i sin uppgift.
One of you was telling me this afternoon that as you work in the bank you feel schizophrenic.
En berättade för mig den här eftermiddagen att när du arbetar på en bank så blir du schizofren.
But if you all had cell groups like this, you wouldn't.
Men om du hade en cellgrupp eller en kärngrupp som den här, så skulle du inte känna det så.
And I mean discussing things that are local and practical and concrete.
Och jag menar att man diskuterar sånt som är lokalt, praktiskt, konkret.
So for example, everyone in the town is going to see a particular film that's important.
Till exempel alla kommer, en film går i stan och alla vill se den.
Well, maybe go to see that film together and go back and discuss it and think it through as Christians.
Gå då och se den där filmen tillsammans och som grupp och kom sedan tillbaka och diskutera den, analysera den.
For example, The Empire Strikes Back.
Till exempel vad heter nu världarnas, va? Rymdimperiet, ja just det, rymdimperiet.
Many Christians just go to see that as a science fiction entertainment.
Många kristna går och ser på den bara som en slags science fiction underhållning.
But George Lucas is putting far deeper levels of meaning in that than sheer entertainment.
Men George Lucas lägger mycket djupare betydelse i det här än bara underhållning.
Or an issue may come up in the local school affecting one's children or whatever.
En fråga, ett problem kanske dyker upp i skolan som påverkar våra barn eller någonting sådant.
Anyway, you see the sort of thing I mean, a cell group for discussion and action.
Ni förstår vad jag menar, en cellgrupp utav diskussion och handling.
Now those five things I think are something that all Christians can take part in.
Dessa fem saker tror jag alla kristna kan ta del av och bygga in i sitt liv.
And you see, we're not talking about PhDs or graduate students.
Vi talar här alltså inte om filosofi, filmag eller någonting, eller andra studenter.
My neighbors work at British Leyland.
Mina grannar arbetar på British Leyland.
They wouldn't understand half the words I've used this weekend.
De skulle inte förstå hälften av de ord jag har använt den här veckoslutet.
But they have very real problems which need thinking through as well.
Men de har mycket verkliga problem som verkligen behöver tänkas igenom.
And
de också.
In their language, at their level, it's very important to think them through.
Och på deras språk, på deras nivå är det viktigt att tänka igenom dem.
In fact, in some ways their problems are far higher than my problems at an intellectual level.
Och i själva verket så är deras problem mycket svårare än mina problem på en intellektuell nivå.
Now let me just mention one last thing though, which is not for everyone.
Låt mig nu säga en sista sak som inte gäller alla.
But it's probably for every one of you who's graduated from university.
Men det är för alla utav er som har tagit en examen från universitet.
And that is, I would become aware,
och det är att jag bör vara medveten om,
of what I personally call intermediate knowledge agencies.
Vad jag personligen, att bli medveten om vad jag personligen kallar för mellanliggande kunskapsnivå.
That's my last ugly word for the evening.
Det är min sista svåra ord för kvällen.
You know the book,
intermediär kunskapsnivå.
You know E.F. Schumacher's book Small is Beautiful.
Ni känner till den här E.F. Schumachers bok Litet är vackert.
He speaks of the need to send out to India intermediate technology.
Han talar om behovet att till u-länderna, till exempel i Indien, arbeta för intermediär teknologi, mellanliggande teknologi.
And in the same way I think what the church needs most is intermediate knowledge.
Och jag tror att vad församlingen mest behöver är en sån här mellanliggande, intermediär, förmedlande kunskap.
We have an immense amount of very good academic knowledge in the church.
Vi har en stor del utav akademisk kunskap i kyrkan.
We could always have more, but that isn't the real problem.
Vi kunde ha mer utav detta, men det är inte det verkliga problemet.
We have millions of faithful Christians at the popular level who will die for the faith if they know what to do.
Vi har miljontals kristna på den populära enkla nivån som skulle dö för sin tro om de visste vad de skulle göra.
But the biggest weakness is in the middle.
Men den stora största svagheten är mitt emellan.
In other words, the high knowledge is unintelligible to ordinary Christians.
Den höga kunskapen, den akademiska kunskapen, är oförståelig för den vanliga kristne.
The theoretical knowledge is impracticable to ordinary Christians.
Den teoretiska kunskapen är helt opraktisk för vanliga kristna.
Or another gap is between the theoreticians in the church and the practitioners, the activists.
Ett stort klyfta är mellan teoretikerna i församlingen och de som är praktiska människor.
Now to fill this gap,
för att fylla den här klyftan, för att överbrygga den.
There has been a movement of little study centers and research communities growing up in the last 20 years.
Så har det varit en rörelse utav små studiecentra som har och studiegrupper som har vuxit upp i olika delar av världen.
Interestingly, they began first in the third world.
Intressant nog så började de först i tredje världen.
Where they couldn't afford the money and structures of our seminaries and colleges.
Där man inte hade råd med att bygga upp sådana institutioner och universitet som vi har i västerlandet.
But now we realize even in the developed world.
Men nu förstår vi även i den utvecklade delen av världen.
That many of our colleges and Christian seminaries are unwieldy.
Att många av våra kristna seminarier och skolor är
unwieldy, clumsy.
Är klumpiga.
Something needs to fill that middle gap.
Det finns ett behov av någonting som fyller det här avståndet som finns.
So I'm very encouraged, for example, at the start of the study center here.
Så jag är väldigt uppmuntrad utav att det här studiecentret börjar nu.
In the last 5 years I've been at the start of quite a number of study centers across the English speaking and European world.
De sista åren har jag varit på flera sådana här öppningar av sådana här studiecenter runt om i Europa i olika delar av världen.
And there really seems to be a common concern and vision growing of people who want to fill this gap.
Och det finns en gemensam angelägenhet och önskan att fylla, att överbrygga den här klyftan.
Generally speaking, these are the sort of defining features these places have.
Generellt sett så har de här centra följande drag, följande karaktäristiska.
They have careful thinking.
De har ett noggrant genomtänkt tänkande.
But flexibility, they're not tied just to teaching the same things year after year.
Men de är flexibla, de är inte uppbundna vid att tänka samma saker genom åren.
And the careful flexible thinking is always applied.
Och ett noggrant flexibelt tänkande är alltid tillämpat.
They want to take high scholarship and make it intelligible to ordinary Christians.
Man vill ta ett akademisk kunskap och göra den förståelig för vanliga människor.
And they want to do it with a concern for evangelism too.
Och man vill göra det med en omsorg i evangelisation, med syfte på evangelisation också.
And they want to do it not in isolation but in some sense of community, sharing together.
Och man vill bedriva dessa studier inte i isolering utan en slags gemenskap där man kan dela med sig hela tiden.
These places normally have various simple functions.
Dessa platser har ofta enkla funktioner.
The first is to harness the best Christian minds in an area on a problem.
Det första är att fånga upp de bästa kristna tänkarna i ett speciellt område och vad gäller ett speciellt problem.
So if a problem comes up, well, we can invite the best Christian minds to contribute to thinking it through.
Och om ett problem dyker upp så kan vi samla ihop de bästa tänkarna och tänka igenom problemen.
The second is to provide resources for Christians in busy areas of expertise.
Det andra är att förse kristna med resurser, sådana som behöver hjälp för att i sina expertområden tänka igenom olika saker.
So a member of parliament is too busy to have the Christian background, so they do it for him.
Många politiker till exempel är alldeles för upptagna för att kunna tänka igenom de kristna grundfrågorna och några hjälper honom med detta.
And the third function is dissemination.
Och den tredje funktionen är
dissemination, sharing and communication.
Att ge det här vidare, att föra ut kunskapen.
For example, a problem arises, they create a seminar and go around the churches explaining it to ordinary people.
Man skapar ett seminarium och sen åker man runt och förklarar det här, vad man har lärt sig, för vanliga människor i församlingarna.
And this movement is beginning to have a tremendous impact in the church.
Och denna rörelse börjar få ett väldigt inflytande på församlingen, på kyrkorna.
Above all, integrating our Christian thinking.
Framförallt att integrera det kristna tänkandet.
And making it practical and giving it legs and arms.
Och gör det praktiskt, ge det armar och ben.
And I trust that all of you who are graduates will keep in touch with the study center like this.
Jag hoppas att alla ni som studerar vid universiteten håller står i kontakt med ett centrum som detta.
So that it can serve the church here in Sweden and move forward.
Så att det kan tjäna församlingen här i Sverige att gå vidare.
So slowly the whole level of discussion and then action is raised.
Så att sakta hela nivån på diskussionen och handlandet lyfts upp på en högre nivå.
So the first five things can be for every Christian, but the last one probably only for some.
Så de första fem sakerna gäller alla kristna, men den sista bara för några.
But I think you find if you put all those into practice in your lifestyle, not in your notepads.
Jag tror att om du praktiserar det här i din livsstil, inte bara på anteckningsblocket,
you will find yourself beginning to keep up, beginning to understand, beginning to think and act Christianly.
Så kommer du att finna att du börjar att tänka och handla och vara kristen i vår tid.
Let me just finish with this.
Låt mig sluta med det här.
In a very rational, efficient, technological, modern world.
I en väldigt rationell, effektiv, teknisk, modern värld.
People tend to react, how can we work out a program to do this?
Så verkar människor reagera så här. Hur ska vi få ett program nu för att få det här att fungera?
Vision, goals, priorities, plans.
Vision, mål, prioriteringar, planer och så vidare.
You can just see the whole thing being reduced to a Christian work plan.
Allt reduceras till en kristen strategisk arbetsplan.
And all the best management studies pouring in to work this forward and win the world by whenever.
Och alla de bästa organisationstänkarna sätter till sitt för att vinna världen.
Both theologically and historically, I'm very skeptical of that approach.
Både teologiskt och historiskt sett är jag mycket skeptisk till en sådan sätt att närma sig det hela.
Do you remember how Karl Barth described Martin Luther?
Kom ni ihåg hur Karl Barth beskrev Martin Luther?
He was a man who out of his own struggle and perplexity was groping in the dark.
Han var en man som utifrån sin egen kamp och förvirring brottades i mörkret.
It was as if he was climbing up the steps of a dark medieval cathedral tower.
Det var som om han klättrade upp för trappstegen i en mörk medeltida torn.
And he wanted to reach out for something to steady himself by.
Och han famlade efter någonting som han kunde stödja sig på.
And suddenly he felt a rope and thought it was the stair rope.
Plötsligt grep han tag i ett rep och trodde att det var räcket. Ja, jag trodde att det var räcket, trappräcket.
And as he leant on it for his support, to his amazement, he heard a bell ringing out above him.
Och när han vilade sig mot det så hörde han till sin förvåning en klocka som ringde.
In other words, Martin Luther never planned the Reformation.
Martin Luther planerade aldrig reformationen.
But as he prayed and struggled and grappled before God,
utan när han bad, kämpade och studerade inför Gud,
what we know as the Reformation fell out under God.
Så vad vi känner som reformationen hände så som ett Guds handlande.
And in the same way, I have no idea what will happen if we all start to think Christianly.
Och jag har för min del inte en aning om vad som kommer att hända om vi alla börjar tänka kristet.
And personally, I'd be the last person to start a movement for thinking Christianly or anything like that.
Och jag är den sista som skulle vilja starta en rörelse för att tänka kristet eller något liknande.
But as each of you grapple with what it means to make Jesus Lord in your lives.
Men när var och en av er brottas med problemet att göra Jesus till Herre i ditt liv och dina omständigheter.
Only God knows what it will mean for Sweden.
Så vet endast Gud vad det kommer att betyda för Sverige.
I've been a little surprised by how many of you are speaking of crisis and withdrawal and retreat.
Jag har blivit lite förvånad över hur många av er har talat om en kris, om tillbakagång, om reträtt.
I don't think things are that bad at the moment.
Jag tror inte att saker och ting är så dåliga för närvarande.
And it's amazing to think what they could be if we practice God's truth in the power of God's Spirit.
Och det är förvånansvärt vad som skulle kunna hända om vi verkligen började praktisera Guds sanning.
Remember, this whole thing of thinking Christianly is just one part of the solution.
Kom ihåg, detta att tänka kristet är bara en del av lösningen.
But I do think it's a very basic one.
Men jag tror att det är mycket grundläggande.
Now let's use the rest of our time for discussion.
Nu kommer jag att använda resten av vår tid för frågor och diskussion.
Och en sak som oroar många, det är politik och hur vi som kristna ska engagera oss i politiken, om vi ska använda de befintliga kanaler som finns, till exempel politiska partier utav olika slag inom och utom riksdagen, eller om vi ska starta något nytt, eller om vi ska hitta på något annat. Hur ska vi som kristna engagera oss i politiken för att åstadkomma någonting, någon förändring eller så?
This is a huge question, but let me answer it rather simply, if not simplistically.
Detta är en väldig frågeställning, och låt mig svara det enkelt, kanske allt för enkelt.
I would say simply, let's use the present structures for two reasons.
Jag säger helt enkelt, låt oss använda de nuvarande strukturerna av två anledningar.
One, that Christianity has contributed to creating them.
För första, kristendomen har medverkat för att skapa dem.
And two, pragmatically, we have more freedom under these structures than any other political system.
Och för andra, vi har mer frihet under de här strukturerna, åtminstone i västerland, i fria västerland, än under något annat politiskt system.
But the real question is, how do we think Christianly in politics?
Men den svåra frågan är, hur tänker vi kristet i politik?
And I think sort of a political judgment is rather like sort of baking a cake.
Jag tror att politisk bedömning är som att baka en kaka.
According to what ingredients you put in and the strength of the ingredients will depend your cake.
Beroende på vilka ingredienser du stoppar in och hur starka de är, så avgörs hur den kakan blir.
If you analyze a Christian political judgment, there will be various parts.
Om du analyserar en kristen politisk bedömning, så finns det olika delar utav den.
One, it will have theological principles first.
För det första kommer den ha teologiska principer i första hand.
So we don't begin with the modern issues, we begin with the biblical position.
Så vi börjar inte med de moderna problemen, utan vi börjar med de teologiska frågorna, de teologiska principerna.
On the state, law, justice, man, punishment, whatever.
De här stora frågorna om staten, lagen, rättsväsendet och så vidare.
The second component of the judgment,
den andra komponenten i den kristna bedömningen,
is an analysis of the political processes today.
Är en analys utav den politiska processen idag.
Because the biblical principles are not applied in a vacuum.
Därför att de bibliska principerna kan inte tillämpas i ett vakuum.
The third component,
den tredje komponenten,
is an analysis of the issues at stake in the particular crisis or whatever it is.
Är en analys utav de principer som är för handen just i den här frågeställningen man ska behandla.
The fourth component is the actual policy judgment and then decision.
Den fjärde komponenten är den aktuella politiska handlingen som man ska göra i den här bedömningen.
You can see for the conservative Christians, the first one that's decisive.
För konservativa kristna så är den första komponenten helt avgörande.
The principles judge the situation, not the situation judging the principles.
Principerna styr och bedömer situationen och inte tvärtom.
But now let me put it another way.
Men låt nu säga det på ett annat sätt.
Say you have in America Republican and a Democrat, both Christians, or in England a socialist and a conservative, both Christians, or in Sweden.
Låt oss säga att vi i Amerika har en republikan, en demokrat, bägge kristna, eller i England en konservativ, eller en liberal, eller en arbetarpartiet. Alla kristna. Eller i Sverige, likadant.
He always beats me, this man. I was hoping to learn something. Not the word equivalent. Anyway, at the level of people there should be the maximum unity, the minimum diversity. They're both brothers in Christ.
När det gäller personliga relationer så ska det vara ett maximum utav enhet och ett minimum utav splittring.
go one further out to principle.
Och om vi fortsätter till principerna.
At that level there probably will be slightly more diversity, but there should be a great degree of unity. They agree on principle.
Vad gäller principerna så skulle man ha större frihet till skillnader mellan kristna, men ändå i grundläggande enhet vad gäller principer.
But as you move down the line towards the policy, there will be the maximum diversity, the minimum unity.
Men när man kommer till till aktuell politisk handling, så kommer det bli ett maximum utav skillnader och maximum diversity and
minimum uniformity.
Minimum utav uniformitet, utav enhet.
But you remember, since there's no absolute Christian policy.
Eftersom det inte finns någon absolut kristet handlingssätt.
Even where they disagree, they don't judge each other wrongly.
Även när man inte kommer överens, så behöver man inte bedöma varandra på ett felaktigt sätt.
And if you differ with me as a Christian, I'm bound to say, am I wrong, and rethink perhaps.
Om du inte håller med mig som kristen, så måste jag tänka efter om jag kanske har fel.
But the trouble at the moment is that Christians dismiss each other if they disagree.
Men problemet för närvarande är att kristna liksom tar avstånd från varandra när de inte håller med varandra.
Or many people are Christians but make an emotional jump to their political position, which is secular.
Många kristna som är kristna så gör ett liksom ett känslomässigt hopp och hoppar in i sina politiska åskådningar som ofta är sekulära.
And they don't think Christianly all the way down the line.
Och de går inte konsekvent och tänker kristet längs hela linjen.
So I couldn't give you the answer to any of your Swedish political problems.
Jag kan inte ge några svar på era svenska politiska problem.
But I would ask you first, which biblical principles have you thought through that you're bringing to bear on them?
Det första jag frågade är emellertid, vilken biblisk princip tillämpar du när du ska angripa det här problemet?
And then secondly, what's your analysis of the Swedish political process today in which you're working?
Och för det andra, vad är din analys av den svenska politiska processen idag i dagens situation?
And then in this issue, thirdly, which principles biblically are most at stake and why?
Och i den här speciella frågeställningen, vilka principer är mest relevanta och varför?
And then fourthly, in your policy decisions and judgments, which biblical principles are you working towards and what do you hope to achieve?
Och för det fjärde, när du nu ska gå till politisk handling, vilka bibliska principer vill du tillämpa och vad vill du uppnå med det hela?
In other words, I've been challenging you to think Christianly about your political decisions.
Jag utmanar dig att tänka kristet hela vägen när det gäller dina politiska beslut.
Ja. Okej, nästa område som verkar väsentligt för många av oss här, det gäller media, massmedia i synnerhet, och som kristna. Jag skulle vilja ha lite exempel på det som du har berört lite av och till här, om att media kan användas felaktigt. Du har sagt att fundamentalister ofta använder massmedia felaktigt. Exempel på det, och kanske speciellt ta upp det som i Sverige upplösande fråga om tv, speciellt kanske video-tv. Ni vet kanske att Pingströrelsen har ett stort videoprojekt på gång i hela landet, och här i Saron sysslar vi med när-tv snart och på flera ställen här. TV är väldigt aktuellt, men hur kan vi använda tv som kristna fast det är ett som väldigt passiviserande medium? Vad säger du om det?
Let me quickly say I know nothing about your local situation, so I won't comment on that.
Låt mig kvickt säga att jag vet ingenting om er lokala situation, så jag kan inte uttala mig om den.
But the general principles would be twofold.
Men de generella principerna är tvåfaldiga.
One, look at the medium and say, what is it best for?
För det första, titta på själva mediet och fråga dig, vad är det bäst för?
And use it for Christ at what it's good for.
Och använder för Kristus på det sätt som det är bra.
And two, look at it and say what it's worst for.
För det andra, så titta på vad är det värst, på vilket sätt är det dåligt.
So that when you use it for Christ, you won't be used by it rather than using it.
Så att när du använder det för Kristus, att du inte blir använd utan själva mediet. Mediet styr liksom användningen.
The best example is
Should I be risky?
The best example.
No. The best example is Christian television in America.
Bästa exemplet är kristen television i Amerika.
Because in many ways they've made both mistakes.
För på många sätt har de gjort båda misstagen.
They haven't used television where it's good and they have used bad.
De har inte använt televisionen där det är bra i sitt användningsområde och de har ju använt det på ett dåligt sätt.
Television is brilliant for entertainment, for documentaries, for drama, for things like this.
TV är utmärkt för dokumentär, för underhållning, för drama och saker såna här saker.
It's not actually good for sharing of content and strong communication.
Det är inte bra för att ge ett innehåll och en stark innehållsrik kommunikation.
For instance, all the analyses of political advertising show that the content persuades almost nobody.
All analys utav politisk sån här politisk reklam talar om att det betyder egentligen ingenting.
But that isn't where Christians have put their money and their effort.
Det är inte där som kristna ska lägga ner sina pengar och sin ansträngning.
That should be our major effort, that Christians are called into secular television.
Vår huvudsakliga kallelse skulle vara att gå in i en sekulär TV.
In other words, that we can have Christian producers, Christian scriptwriters, Christian soundmen, Christian administrators.
Kristna producenter, kristna skript, vad kallar vi dem? Skriptförfattare och ljudtekniker och så vidare och så vidare.
This in the long run, creative involvement is far better than alternative Christian things.
Det här är i det långa loppet en bättre satsning än att skapa liksom kristna, specifikt kristna alternativ.
Now I'm not saying we don't use alternative things too.
Jag menar inte att vi inte också ska kunna använda kristna alternativ.
Now American Christians have used television for evangelism and for church preaching and so on.
Amerikanska kristna använder television för evangelisation och för att predika i kyrkor och så vidare för kristna.
And it's having very damaging impact on the church.
Och det har en väldigt skadligt inflytande på församlingen.
I'm not saying people aren't one to Christ. My own wife became a Christian watching Billy Graham on television.
Jag säger inte att man inte kan vinna människor för Kristus genom det här. Min egen fru blev vunnen på ett TV-program av Billy Graham.
And Billy Graham is not what I'm talking about.
Och Billy Graham talar egentligen inte om.
But if you look at the new Christian preachers, there are problems all over the place.
Men om du tittar på de nya kristna predikanterna så finns det problem runt omkring.
One analyst has pointed out they create clientele, not congregations.
En analytiker har påvisat att de skapar ett klientel, inte församlingsmedlemmar.
You can't have the whole counsel of God preached. You have one issue celebrity preachers.
Man kan inte ha hela Guds rådslut predikat, utan man har ofta predikanter som har sina älsklingsämnen som de ständigt kör med.
You can't have congregational worship and fellowship just gathered around a television set.
Man kan inte ha församlingsgemenskap och församlingstillbedjan samlat kring en TV-apparat.
There's no theology or moral discipline at all. If you don't like it, turn it off.
Det finns ingen teologi, ingen disciplin. Om du inte tycker om det, så bara stänger du av det.
And you can see it's having very damaging impact on the church.
Och det har också en skadlig inflytande på församlingen.
Now, in other words, that's looking at it theologically. Now, morally and financially, one could raise other questions, but I'll leave those aside.
Dels om man ser på det teologiskt, moraliskt och finansiellt, så finns det också andra frågor, men jag ska inte ta upp dem här.
So ask what are things good for and what is it bad for, and use it for its best and avoid the worst.
Så fråga är, vad är det bra för? Vad är en dålig användning och använd det på det bästa sättet?
Here is where I'm going to risk a comment that's local.
Här ska jag riskera en kommentar som är lite lokal då.
I hope the tape recorder is turned off.
Hoppas att bandspelaren stängs av.
I think I see, and I'm totally open to being proved totally wrong here. I really stress this, just as an illustration.
Jag tycker mig kunna se, och jag är öppen för korrektion här. Jag tar det som en illustration.
I've been intrigued to look at your I found it campaign.
Jag har blivit uppmanar att titta på den här Jag fann det-kampanjen.
And I think I've seen enough differences of the way it's happening here to see that it may go very much better than it did in America.
Jag har sett tillräckligt med skillnader på sättet som man tillämpar det här än vad man har gjort i Amerika.
Because in America no campaign has cost more money and had less results.
Därför att i Amerika har Ingen kampanj kostat mer pengar men har haft mindre resultat än just den här typen.
Tiny proportion of conversions and many of them dropped out altogether very soon.
En liten proportion utav omvändelser och många av dem har ramlat bort senare.
And the answer was it rarely rose above the level of the television ad or the bumper sticker gimmick.
Och orsaken var att det aldrig reste sig över den här nivån utav en slags reklamkampanj där man satsar på ren reklam.
For instance, Christians said, I found it.
Kristna sa, jag fann det.
And all over the place the Jews immediately responded.
Och överallt så gjorde judarna till exempel gensvar.
We never lost it anyway, they said.
De sa, vi har aldrig förlorat det.
Now in your context it's something rather different.
Men kanske i ert sammanhang är det någonting annorlunda.
So my first reaction was, oh my, they're using it here. But in your context it could be something very different and extremely valuable.
Min första reaktion, oj oj oj, tillämpar de det här nu. Men det är mycket möjligt att i ert sammanhang är någonting mycket värdefullt.
It's a funny thing that people like that, they talk about cost effectiveness in business methods.
Det lustiga med det här är att man talar om kostnadseffektivitet i slags affärsterminologi.
But television is very, very bad cost effectively in these things, and we should use it for what it's brilliant for and do evangelism, I think the more biblical way, person to person, without gimmicks.
TV-evangelisation och sån här har en väldigt låg kostnadseffektivitet, alltså det är en dålig effektivitet jämfört med den kostnad det har. Och därför så en vanlig organisation man till man det är egentligen mest effektiv.
Of course, as Europeans we always enjoy taking the mickey out of Americans a little.
Som europeer så tycker jag om att ge amerikanerna en liten näsknäpp.
When I was in California recently I heard of a man who went up a tower.
När jag var i Kalifornien nyligen så hörde jag om en man som klättrade upp i ett torn.
And promised the world he would stay up there until 1,000 new members came to his church.
Och lovade världen att han skulle stanna där uppe tills det kom 1,000 nya medlemmar till församlingen.
Now he made his point, but I don't think that's quite the biblical way.
Han fick ju sin punkt sagt. Ja, han fick ju säga det han ville säga, men det var inte särskilt effektivt.
Now I stress, I know very little about your local thing, so I may be quite wrong on that one.
Men som sagt, jag vill bara tillägga det att jag vet inte er lokala situation. Jag känner inte till den.
En annan fråga som vi har diskuterat lite i den här föreläsningen, så har du tydligen förutsatt en enhetlig teologi, bibelsyn, bland oss kristna. Om detta inte är fallet, hur stor betydelse har vår syn på Bibeln, dess auktoritet och så vidare, för hur vi tänker som kristna? Spelar det alltså någon roll vilken teologi, vilken bibelsyn vi har?
I think it matters that we have a high view of theology and particularly authority.
Jag tror att det har en stor betydelse om vi har en hög syn på teologi och speciellt på biblisk auktoritet.
But we better make sure that things which came out of historical accidents.
Vi måste försäkra oss att saker och ting som växte fram ur liksom historiska tillfälligheter
are not allowed to divide us today unnecessarily.
Inte ska få skilja oss åt nu onödigtvis idag.
So many of the different stresses of the Reformation had their historical reasons.
Så många av de teologiska betoningarna från reformationen hade sina historiska orsaker.
But often today in our context there's not that much theological point between them.
Men i vår situation idag så har det inte sån där väldig betydelse.
I think theology is very important.
Jag tror att teologi är viktigt.
But I don't think we should get hung up over little details which in our context aren't the burning issue.
Men jag tror inte vi ska hänga upp oss på små detaljer som i vår samtid inte har så stor betydelse.
So personally I'm a great lover of both Luther and Calvin.
For sure.
And I think many of the quarrels between their followers are quite unnecessary in the light of our modern problems.
Jag personligen är en stor älskare av både Luther och Calvin, och jag tycker att många av deras efterföljare små gräl är helt irrelevanta för vår tid.
En sista fråga som jag har, sen så ser jag det blir någon tid över till ytterligare. En del tycker sig märka i församlingen i kyrkan överhuvudtaget en konflikt mellan så att säga andliga kristna och intellektuella kristna, om vi sätter det i en citationstecken så ni förstår. Finns det någon sån konflikt, och om den finns, kan vi i så fall lösa den?
I think the conflict has been there for 300 years.
Jag tror att konflikten har funnits där i cirka 300 år.
Ever since the Enlightenment shattered the power of the Christian mind.
Ända sedan upplysningen krossade det kristna tänkandets kraft.
Evangelicals have tended to keep alive warm hearts at the expense of empty heads.
Så har evangeliska haft en tendens att hålla levande ett varmt hjärta på bekostnad av ett tomt huvud.
Whereas often those who wanted to think didn't have the really passionate love for Christ and devotion and so on.
Medan de som ville tänka inte hade den här levande kärleken till Kristus och ett eget andligt liv.
But the question is this biblical and is this the best of the church in history?
Men frågan är det här bibliskt och är det det bästa exemplet från historien, den kristna historien?
Take Martin Luther, an intellectual and a passionate man of God.
Ta Martin Luther, en intellektuell och en passionerad efterföljare.
Or take the apostle Paul or Augustine.
Eller ta aposteln Paulus eller Augustinus.
If we take the Bible seriously and these people seriously, we must not divide these. And
om vi tar Bibeln allvarligt och dessa människor allvarligt, så får vi inte skilja upp de här två sakerna.
And as soon as we find the spiritual divided from the intellectual, there the world has won.
Och så fort vi finner att det andliga åtskiljs från det intellektuella, så ser vi att världen i långa loppet vinner på det.
Unless you can go from your prayer meeting to thinking and from thinking to worshiping more better, again we have been cut in half.
Om du inte kan gå från bönemötet till att tänka, från tänkande till tillbedjan, så är du uppdelad som människa.
In a way I don't care what you think of my views on television or anything. A lot of that was slightly tongue in cheek.
Jag bryr mig inte om vad du tycker om mina åsikter om television och så vidare. Det var lite tvekan jag nämnde de här sakerna.
And I certainly don't want you to think I have a prejudice against Americans.
Och jag vill inte att ni ska tänka att jag har en fördom mot amerikaner.
But I do care for this, that when we leave we are passionately committed never to split truth from love and the spirit of truth from the spirit of power and the spirit of love.
Men när ni lämnar härifrån, så är jag mycket angelägen om att ni verkligen är hängivet överlåtna åt att inte skilja sanningens ande från kärlekens och kraftens ande, att det allt hör ihop.
It would be a fantastic thing if when we die.
Det skulle vara fantastiskt att när vi dör,
that suspicion, that polarization would have gone forever.
Så skulle den här polariseringen helt ha försvunnit.
It would be a fantastic thing to think that we could heal that conservative liberal divide with a balanced biblical Christianity.
Det skulle vara fantastiskt att se den här konservativa liberala uppdelningen helad till en helhet.
That's even more awesome and audacious.
Det är ännu mer fantastiskt.
But I think that's the sort of vision we must be committed to.
Och det är denna vision vi måste ha utav denna helhetssyn.
So the next time you hear that suspicion arise in your groups, you root it out. It's not biblical.
Och varje gång ni hör det här misstänkandet utav och polariseringen, så angrip det och försök få bort den här polariseringen.
What did Jesus say the greatest commandment was? To love the Lord your God with all your...
Vad sa Jesus var det främsta budet? Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och...
Among other things, heart and mind.
Hjärta och förstånd.
And let's make sure they stay together.
Låt oss försäkra oss om att det här hålls samman.
Det skulle vara roligt att det var någon som ställde en personlig fråga till oss, vad han tror om den närmaste framtiden och om man har några visioner. Han har ju nämnt det lite grann här nu i det här svaret, men vad han personligen ser för utvecklingen de närmaste 10 åren kanske.
Again, that's a big question. I'm conscious I don't know enough about the Swedish church.
Det är också en stor fråga. Jag är ledsen att jag inte känner tillräckligt mycket om den svenska församlingssituationen.
This is very quickly how I see it for the English-speaking world, and I don't know how much applies to you.
Det här är snabbt hur jag ser framtiden för den engelsktalande världen. Jag vet inte hur mycket det är tillämpbart för er.
The 60s was the decade of the counterculture.
60-talet var motkulturens årtionde.
Movement, activism.
Rörelser, aktivitet.
The 70s was the decade of the counter-counterculture.
70-talet var motkulturens decennium.
It was the me decade where narcissism was in vogue.
Det var mig, jag själv, årtiondet där man gick in i sig själv, en slags narcissism.
Both decades began with optimism and ended in sort of despair.
Båda började med optimism och slutade i förtvivlan.
The 60s left us a legacy of questions concerning institutions.
60-talet ställde oss inför en frågan om institutionerna i samhället.
The 70s have left us a legacy of questions all around individuals.
Och 70-talet har lämnat oss med en serie frågor kring individen.
Sex, identity, family, lifestyle, and so on.
Sex, identitet, familj, livsstil och så vidare.
Many people are saying that the 80s will be the decisive decade.
Många har sagt att 80-talet blir det avgörande årtiondet.
In the sense that it will show up whether our cultures have the strength of character to survive the test of these questions.
Det kommer att uppvisa om våra kulturer har styrkan att verkligen bemöta dessa två tidigare årtiondens frågor.
So we have a legacy of the institutional questions and the individual questions.
Och vi har alltså de institutionella frågeställningarna kring samhällets institutioner och de individuella frågeställningarna.
And most people think that the key issues in the 80s will center around international issues.
Och många människor tror att de huvudsakliga frågorna på 80-talet blir internationella sådana.
In two Christian words, justice and stewardship.
Med två kristna ord, rättvisa och förvaltarskap.
Justice to the third world and stewardship to the environment.
Rättvisa för tredje världen, förvaltarskap inför vår miljö.
Now the thing that amazes me, say about America,
det som förvånar mig angående Amerika,
is that America is decisive in the world.
Är att Amerika är avgörande för vår värld.
At the very moment when American Christians have become decisive in America.
I det ögonblick som amerikanska kristna har fått ett avgörande betydelse i själva Amerika.
And now I'm not joking, I'm deadly serious.
Och nu skämtar jag inte, nu är jag dödsallvarlig.
So you have these mounting problems.
Man har dessa problem som höjer sig.
And you have this massive spiritual potential.
Man har den här massiva andliga potentialen.
And the question is, will American Christians supremely rise to the hour, humanly speaking?
Och frågan är, kommer de amerikanska kristna bemöta vår tids utmaning?
Now in England we are very, very small and insignificant, and I think in Sweden you're much the same.
I England är vi små och obetydliga, och i Sverige tror jag också de kristna är likadant.
And we're small but encouraged, and we're growing, and there are signs of revival, and I'm sure here too.
Vi är små men uppmuntrade och förnyade, och jag tror att det finns tecken på detta i Sverige också.
But humanly speaking, we should really pray for our brothers and sisters in America.
Men mänskligt talat så bör vi verkligen bedja för våra bröder och systrar i USA.
They have never had more Christians than today.
De har aldrig haft så många kristna som idag.
They've never had more money than is available today.
De har inte haft mer pengar än vad de har idag.
They've never had more powerful organs of communication like television than today.
De har aldrig haft så kraftfulla kommunikationsmedel som de har idag.
They have never had so many at positions of public prominence in the Senate and papers, newspapers and so on.
De har aldrig haft så många som har varit i en ledande ställning i senaten och i politiskt sett.
And the question, humanly speaking, is will they rise to this tremendous challenge?
Och frågan är, kommer de att motsvara den utmaning de ställs inför?
So in many ways I gently poke fun of them, but my prayers are with them and my concern is for them, and I think ours all should be.
Och vanligt kanske man ibland skojar om dem, men vi ska istället bedja för dem och verkligen stötta dem
now
den här viktiga tidpunkten.
At our levels we don't escape the same responsibilities, but they're much smaller.
På vår nivå så kan vi inte undvika samma typ av ansvar, men de är lite mindre.
You know, briefly just share my own concern.
Jag ska dela med mig min egen önskan, min egen vision.
My own small concern is that there should be an increasing group of people.
Min egen lite mindre angelägenhet är att det skulle vara en växande grupp utav människor
who live between the church and the world.
Som lever mellan församlingen och världen.
Who really interpret the world and make sense of it to the church.
Som tolkar världen och gör den förståelig för församlingen.
And at the same time challenge the world with the power of the gospel.
Och samtidigt utmana världen med evangeliets kraft.
And I know there's a few of us who want that sort of lifestyle stretched between the two, with Christ's concerns at stake.
Och det jag vet att det är bara få av oss som vill leva i denna spänning och verkligen ta fram de här, det som Jesus Kristus vill göra i vårt samhälle.
That's why my burning interest is communication and I'm studying at Oxford.
Och därför är mitt stora intresse just nu kommunikation som jag studerar i Oxford.
But I can almost find it impossible to express to you the excitement of what could be today if we see the present moment.
Men jag har svårt för att uttrycka det, hur spännande det är att få vara med i den här situationen och uttrycka det här inför världen.
Perhaps I should finish with this.
Kanske jag ska sluta med det här.
The 70s is the narcissism decade.
70-talet var det narcissistiska, jag-centrerade årtiondet.
The great cry of narcissism is know yourself.
Det stora budskapet var lär känna dig själv, förverkliga dig själv.
And you know that over the temple door at Delphi was the words know yourself.
Och över tempelporten i Delphi så stod det känn dig själv.
But you know what happened to Narcissus?
Men ni vet vad som hände Narcissus?
Fell in love with his own reflection and fell in the pool and drowned.
Han förälskade sig.